kan väl ingen klaga. Det är högsommar redan och vi har i Linuxpodden sett oss i mörka, trånga och svettiga studios för att du ska kunna njuta av ett nytt avsnitt av vår podd. Det är söndagen den 27 maj och det är dags för ett nytt avsnitt av er favoritpodd. Nu kör vi! God kväll, för det är väl det man kan säga att det är nu, Daniel, eller... Det kan man väl, att det är kväll.
Ja, det tycker jag. Trots att det är dagsljus ute så är det ju faktiskt kväll. Vi kom igång lite sent.
Ja, faktiskt. Hur har du haft det sen senast?
För en gångs skull har det känts väldigt, väldigt lång tid innan vi... Ja, det har gått lång tid mellan avsnitten, känns det som.
Du tycker det, ja.
Ja. Mm. Men nej, jag har bara solat, haft det bra. Hunnit med en firmafest. Ja, ingenting annat har hänt egentligen. Mer än att jag har strulat med hårdvara.
Du menar det är same old, same old?
Ja.
Hur
är du själv?
Du vet ju alla hur det är när det gäller dig och festande. Det är någonting som du är väldigt bra på. Har du hört i alla fall?
Ja, jag vet inte. Det är mycket myter det där, tror jag.
Nej, jag vet inte det. Det är ju inte bara du och jag här.
Nej.
Är jag här också?
Och vem är jag?
Freja. Jag har haft en... alltså den här veckan har det varit för varm, tycker jag. Jag vet att man inte ska klaga på vädret, men jag har köpt flykt och grejer. Och... ja.
Ja, jag förstår det. För vi har en fläkt här hemma i vårat sovrum också som du drar in igång på kvällarna. Och den låter ju som ett halvt truskverk, men ja, det är ju bättre än inget.
Ja, det är min med. Och idag har jag varit på IKEA också.
Trevligt. IKEA, en varm sommardag. Det är... ja, tala om för oss. Hur är det på IKEA en varm sommardag?
Men det är ganska, nu var det ganska svalt faktiskt, men inne i varuhuset, så att det var helt okej.
Okej, var det mycket folk?
Nej, det var inte det. Så att det var, men jag kom ju dit ganska sent också, så det kanske är det med.
Ja, jag tror det har med att göra med värmen. Alla är fortfarande glada över värmen och... solen, så att de försöker nog njuta av den. Hade det varit i augusti och vi haft både värmen och solen, då hade folk nog varit på IKEA för att komma ifrån den.
Ja.
Det brukar vara så.
Nej, jag fick tag på en gigantisk haj. För jag ska ju bli moster. Så att jag tänkte att jag ska köpa ett stort gosedjur till den här lilla ungen då. Så jag hittade en haj som är, jag vet inte hur lång den är, nu är över en meter lång.
Okej.
Så det var kul att klonka på den runt halva stan.
Okej, för jag tänkte först då, vadå haj? Vad ska man en haj till? Men ja, det förklarade ju sig.
Ja, det finns inte så många hajar, tror jag, man kan köpa på. Ja, det, i och för sig, här kunde ju lika gärna varit ett namn på någon möbel på IKEA, man vet ju aldrig.
Du hittade ingen pingvin då?
Nej, jag gjorde inte det. Det var annars förstahandsvalet då. Jag hittade en isbjörn, men det... inga pingviner tyvärr.
Alla de lever ju på motsatt pol.
Ja, jag vet. Ja, de hade så tyvärr många djur, men just pingvinen saknade.
Det är ju så här att min son fick ju Pingu som lät lite. Och du ser ju vad det har gått. Nu sitter han ju och kör Linux också. Så att
det är så man ska göra.
Mm. Ja, det är de där nallarna i början. Det är där det börjar, vet du.
Ja.
Så ge han för guds skull inget fönster.
Min son fick en anka. Undrar vad det kommer bli av honom.
Ja, du.
Får vi kan ge dem äpplen också.
Ja.
Eller andra frukter, tror jag.
Ja, nej, det går ju inte det heller. Det finns det inte en dator som heter Pear? Päron? Vad för mig det? Att det finns något, eller någon sån typ Hackintosh-grej som hette Pear? De skulle sälja, jo men det var det väl, de skulle sälja PC-datorer med macOS på.
Vad är det?
Men de blev, ja det här är ju ett par år sedan, men de blev stämda och la ner eller något. Ja. Googla om man vill veta mer. Jag har för mig, det finns det, var ett företag som hette Pear, hette de, och skulle sälja datorer med macOS förinstallerat. Och det skulle vara typ PC-datorer. Innan vi går vidare tänkte jag bara berätta att jag har officiellt blivit gubbe. Inte det att jag fyllt år eller så, men i fredag så fick jag gå till optiken och hämta ut mina nya progressiva glasögon. Det vill säga att nu ser jag dubbelt. Så att nu är man väl officiellt gubbe när man inte ens kan se ordentligt på ena på alla håll, utan måste ha dubbla styrkor på sina glasögon. Så
Jaha,
att
det har jag jämt haft.
Alltså?
Jag har varit gubbe hela livet då.
Ja, det måste du ha varit.
Eller ja, jag blev alltid gubbe i sådana fall först 30 någonting kanske, men.
Ja, nej, okej. Okay. Ja, då ska jag väl vara lycklig lottad att det inte hände förrän 45.
Ja.
Så att ja. Så att ja, det är lite ovant måste jag säga när man ser, speciellt när man hamnar där i mitten någonstans och allting bara flänger och liksom hoppar av sig. Så att ja. Det kommer ta en lite längre tid att vänja sig vid den nya glasögon. Det kommer ju märka.
Jag
Ska
sitter
vi
här på huvudet och vrider för fullt, ja, men ja.
Jag tycker att i mina glasögon, de är inte progressiva, men det är vanliga glasögon, men allting är lite runt, alltså allting kröker sig överallt tycker jag. Det är lite jobbigt i början, men sen så blir det bra.
Det är jättebra, man kan köpa platta skärmar och få dem kurvade i alla fall, så att det är lite billigare att vara gubbe.
Ja, jag hade nog köpt en, jag hade nog, för det jag betalade för mina glasögon hade jag nog kunnat köpa flera kurvade skärmar.
Oj då.
Ja, men jag ska ju vara, alltså jag har ju all lull som går att få, det har jag ju lagt till, så att det är inte bara det att det är på enkla glas, utan det är antireflex och det är antisont och allt.
Allt bling-bling som går att få.
Yes, fast det inte ser ut som det är någon bling-bling. Och det är ju det som är det största bling-blinget. Att de ser så väldigt normala ut utan att vara bling-blingiga.
Det största bling-blinget kanske är bäraren.
Ja. Nu, jag har faktiskt blåa glas också. Så att det syns ju, kommer jag på, att jag har ju lite synligt bling-bling. Ja. Men det här var inte en podd om glasögon, har jag för mig.
Nej, jag tror inte det.
Så att ska vi kanske komma till sak och gå till dra igång veckans nyhetssvep kanske?
Yes.
Då börjar vi med att tala om att Gnome Foundation har fått en donation på $1 million från en anonym donator. Donationen på $1 million kommer från, som sagt, en anonym person och kommer att betalas ut under de kommande 2 åren. Pengarna Gnome kommer att ta emot kommer att användas till att anställa fler utvecklare och strömlinjeforma organisationen så att de kan förbättra skrivbordsmiljön. The Gnome Foundation sponsras redan av många stora inom öppen källkod. Några av de mest kända är Red Hat, Canonical, Google, Free Software Foundation, Debian, SUS och The Document Foundation, Endless Computer, Private Internet Access och System 76. Även de nämnda är då medlemmar i något som heter Gnome Advisor Board, som ja, det är väl något, ja, något för att liksom, något rådslag de har där någon gång om året skulle jag misstänka. Kommer Gnome att bli världens bästa skrivbordsmiljö nu, Daniel, du som älskar Gnome?
Nej, men så mycket pengar kommer de aldrig bli färdiga. Men tror du verkligen det är en person, det är inget företag som ligger bakom då?
Enligt nyheten som jag har hämtat det härifrån så ska det vara en person och inte ett företag. Så att det är någon med en väldigt stor V75-vinst på fickan, tror jag.
Och om vi säger Bill Gates då?
Då ska jag äta upp min keps eller något, jag vet inte. Då, ja. Då
Alltså, har man
har.
tillverkat något dåligt och han kanske försöker köpa sig lite creds genom att skänka lite pengar och sen, för jag menar, Microsoft går ju mer och mer åt Linux-stuket. Man kan installera Linux och sånt och kanske vill slimma till Gnome och sen tar de hela skrivbordet.
Ja, jo, men hur mycket har egentligen Bill Gates med Microsoft att göra idag? Han håller väl mest på med sin den här Bill och Melinda Gates Foundation där de gör sådana här inga vad heter det nu då? Filantropiska projekt. Det är väl det han sysslar med idag.
Ja, nej, jag tänkte om det, någon måste ju ha 1 miljon dollar. Det är ju inte vem som helst som har det.
Jag hittar faktiskt ett hörn här hemma så att jag kan väl ta och slänga in dem
Jag
också.
tror ju inte som så att Brad Pitt liksom slantar fram 1 miljon dollar och säger nu jäklar, nu byter vi riktning här.
Man vet ju, nej. I och för sig, vi har ju Elon Musk. Han har 1 miljon dollar som han skulle kunna kasta. Och han är ju förtjust i öppen källkod faktiskt. Så att,
Fast å andra sidan kan man ju tänka sig så, har man så mycket pengar då kan man ju tillverka något eget.
Ja, Freja, du var faktiskt säga något.
Ja, jag är mest förvånad att om man har så mycket pengar och donerat, Gnom var det första man tänkte på.
Vad skulle
Han kanske
du?
hade donerat 17 miljoner dollar innan och så här var det liksom nummer 18.
Här var den sista han skulle, han visste inte vad han skulle ha pengarna menar du? Fasiken, jag har 1 miljon kvar, jag vet inte vad jag skulle, det där Gnome, vad är det för något? Släng
Foundation.
pengarna på dem.
Ja.
Ja.
Nej,
Vad tror du då?
jag tycker det är jättebra. Och
Ja.
om jag ska sitta och gissa här så tror jag att det är någon som har fått, det är säkert någonting med en person som har suttit med kryptovalutor och sen så har de blivit jätterika och sen så, ja men den här Bitcoin-plånboken, den använder ju Gnom-bibliotek. Det tycker jag ska donera till. Sen så gjorde det personen detta då.
Kan
Men
det vara
det är
50
bara
Cent eller vad han
helt
heter?
hypotetiskt.
50 Cent eller vem det nu var. Han hade ju fått betalt i bitcoins.
Ja,
Det
just det.
var...
Man tappar bort det, va?
Ja, men han hade ju bara... Ja, det går väl bra. Så hade han liksom skitit i det där och så kommit på sen efter ett tag att ja, just det, jag fick ju betalt i bitcoin den där gången. Och så visade det sig att han var mångmiljonär i bitcoin. Så att
Ja.
det kanske är han då.
Det kan ju vara någon Linux-podden-lyssnare också. Tänker som så här, du är den där Daniel som sitter och snackar om XFC hela tiden. Han ska väl tvåla till. Här, 1 mil. Gör klart det här nu.
Ja, men då tycker jag att de kunde sponsrat oss med de miljonerna istället. Så att vi kunde göra en ännu bättre port.
Ja, det är
Alltså, var det nu en Linux-lyssnare, så gör om, gör rätt.
jag tror inte de hade vågat det för då hade de säkert trott att det hade blivit mer snack om XFCE från Daniel.
Nej, men då är det bara att vifta med pengarna. Vad såg vi att det hette, sa du?
För 1 miljon dollar kör vilket operativsystem som helst.
Ja, jo, i och för sig. Ja, i en vecka i alla fall.
Ja, bara i Linux.
Ja, precis. Jag kör vilket du vill, bara i Linux. Vi går vidare, eller?
Det tycker jag.
Ja.
Yes. Sverige har sagt upp avtalet med vetenskapsförlaget Elsevier. Sveriges forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen till detta uppges vara att Elsevier inte uppfyller de krav som Sverige ställer på öppen tillgång gällande forskningshandlingar. Svenska forskare har fram tills nu årligen publicerat cirka 4 000 forskningsartiklar genom Elsevier. För och detta har man betalt 13 miljoner kronor om året för att kunna erbjuda öppen tillgång till artiklarna. Förutom det så har man betalat 120 miljoner kronor om året till Elsevier för att forskare på svenska universitet och högskolor ska kunna ta del av annat material som publicerats på Elsevier. Regeringens mål är att all offentlig finansierad forskning ska bli öppen omgående från och med år 2026. Kraven som regeringen ställt på Elsevier och som de inte har lyckats uppfylla är omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är artifilierade till konsortiets deltagande organisationer. Läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer. En hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång. Sveriges avtal med Elsevier slutar gälla den 13 juni 2018. Svenska forskare kommer fortsatt ha tillgång till artiklar från Elseviers databas som publicerats däremellan januari 1995 och 13 juni 2018 enligt överenskommelser med förlaget. Vad tycker vi om det här? Alltså, nu är inte det här en direkt Linux-nyhet, men just öppenheten är det jag är ute efter då, att det när jag såg den här, att det var den som var, som ändå är öppen källkod och öppenhet, så att vad säger vi, gör Sverige rätt? Freja?
Ja, det tycker jag. Men har de sagt varför, eller har de liksom är det en principsak hos dem, eller är det för krångligt att få igenom det just nu? Eller ja.
Ja, jag vet faktiskt inte.
För jag tänker så här, när det står omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elsevier tidskrifter, då kan jag tänka mig, ja, men det kanske är ganska komplicerat att få igenom allt det där. Men de har haft, jag vet inte hur lång tid de har haft på sig. Det kanske, jag funderar på om det var det, eller om det är det att de inte vill, helt enkelt. För jag menar, de flesta vill väl ändå att forskning ska vara öppen.
Ja, jag vet ju faktiskt inte det här. Jag känner ju inte till Elsevier och de här grejerna sedan tidigare, utan Daniel, du kan allt om det, så varsågod, kör.
Alltså, jag satt och räknade lite. Jag vet ju, jag har aldrig hört talas om företaget och jag kan ingenting om det här alls, men jag satt och tänkte så här, att har de 4000 forskningsartiklar och de har hållit på sedan, vad var det, 2013, va?
Nej.
Vad sa du, 2015? Nej. Nej, skitsamma. Jag räknar ut i alla fall att det blir 173 artiklar per år.
Ja.
Och då, förutom det, så har man betalat 120 miljoner kronor plus de här 13 miljoner kronorna då. Det är alltså 133 miljoner kronor per år. Delar du då 133 miljoner på 173?
Vad blir det? Nej, men det ska vi se nu. De har betalat 120 miljoner kronor om året. Ja. Men de har betalat ytterligare 13 miljoner om året för att kunna erbjuda öppen tillgång. Ja, just det.
Mm. Yes. Ja. Och då tar man 133 miljoner delat på 173 artiklar som det är varje år. Mm. Så blir ju varje artikel väldigt, väldigt dyr. Och jag tänker som så här, bara 173 artiklar per år. Nej, Sverige, då får man öka forskningstakten. Alltså, jag får inte ihop det. Jag vet ju inte vad företaget gör, men för de pengarna så skulle jag nog till mötesgå de där kraven som de inte har lyckats fixa till.
Ja. Vänta, jag har framtid.
Det kan ju vara något årligen, politiska eller vänta, de, lagkrav eller något sånt. Som...
Vänta lite. Svenska forskare har fram tills nu årligen publicerat 4000 forskningsartiklar. Årligen.
Så 4000 delar på 120 miljoner. Det är ändå ganska mycket pengar, va? Jag har ingen miniräknare här. Eller jo, det har jag ju.
Du har ingen miniräknare. Du är bara så där smart.
Så att det stämde ju inte riktigt. Sen tror jag att det är från 95, eftersom att det är därifrån de har tillgång till det.
Ja, 1995.
Så att det blir ju inte riktigt rätt det du säger.
Nej, det blir det ju inte.
Nej.
Men jag tyckte det var mycket skjut pengar i alla fall. Jag tänkte, om jag skulle få bli erbjuden de pengar, så skulle jag väl vilja som bokförlag tillgodose kraven.
Nu handlar det här ju om, alltså det här handlar ju om ett helt lands forskningsartiklar. De kanske är ett sånt förlag som bara har hand om forskningsartiklar för olika länder. Så att exempelvis säga att USA, jag vet inte hur mycket de publicerar, men även de publicerar sina artiklar inom Elsevier. Då är de kanske lite mer värda i pengamässigt för att de får betala mer. Jag har ingen aning. Men ja, då kanske det är ett sånt där förlag som bara skitlejer.
Ja. Mm. År 2017 så hade de en intäkt på 2,48 miljarder brittiska pund.
Det kanske är de som donerade till Gnom.
Ja, det kanske är det. Nej, jag räknar att det var 30 000 per artikel ungefär.
Mm. Men sen är det ju då att de har inte bara att de har publicerat, de har ju de skulle ha tillgång till, ja nu vet jag inte hur många artiklar det blir, men alltså 1900 tidskrifter som finns inom Elsevier. Så att det är ju inte en artikel i varje.
Nej, det är sant.
Ja, så det handlar ju inte bara om att man publicerar utan även tillgången till att läsa och ta del av forskningsmaterial. Så att det är nog inte som dyr pengar i alla fall om man tänker ordentligt på det här innan man slänger ut sig grejer. Eller, eller vad säger du?
Ja, det är konstigt. Det är konstigt vad pengar kan göra.
Ja.
Nej, vi går vidare. Det här var inte våran grej.
Men vi avslutar med att tala om att det är bra att den svenska regeringen vill ha öppenhet. Så att det stödjer vi. Hitta ett bättre flagg. Vi går vidare, ja. När vi ändå är inne på öppenhet så kan vi tala om då att e-postklienten Idoras källkod blir tillgänglig för alla. Det är något som heter Computer History Museum, förkortad CHM, så en institution som utforskar datorns historia och hur den påverkar mänskligheten, har meddelat i veckan att de kommer att släppa källkoden till e-postklienten Idora helt fri. Idora är en av de tidigare och mest lyckade e-postklienterna. De gör det här för att bevara Idoras källkod över tid och för att det är en del av den moderna datorhistorien. Center for Software History Historical Source Code, det är ett långt ord, är ett projekt som drivs för att bevara just kod av betydelsefulla program. Släppet kommer nu 5 år efter inledande samtal med Qualcomm som äger Idora. Och då ett litet engelsk pressmeddelande lät så här. The first version of Idora was created in the 80s by Steve Donner, who was working at the University of Illinois at Urban Campaigning. It took Donner over a year to create the first version of Idora, which had 50,000 lines of C code and ran only on the Apple Macintosh in 1991. Qualcomm licensed Idora from the University of Illinois and distributed it free of charge. Qualcomm later released Idora as a consumer product in 1993 and it quickly gained popularity. Availability both from the IBM PC and the Apple Macintosh. In its heyday, Idora had tens of millions of users. After 15 years in 2006, Qualcomm decided the Idora was no longer consistent with their other major project lines and they stopped development. The discussion with Qualcomm for the release of the Idora source code by the company museum took 5 years. Någon av er som använt Idora? Freja?
Nej. Vet du, jag måste, om jag söker på den kanske jag känner igen den.
Då går vi den till dig så länge då.
Har funnits ett tag.
Ingenting jag har använt i alla fall.
Va? Har ni aldrig använt Idora? Herregud, det är ju en klassisk e-postklient. Ja, det ser man. Ja, är jag den enda som har gjort det här då alltså?
Använder du den mycket då? Eller under en längre tid?
Ja, ja, det gjorde jag. Det här var ju innan Thunderbird. Du hade ju vad hade du? Du hade Idora och så hade du vad hette de nu då? Det var ju den var stor på Windows-plattformen i början av 90-talet. Det fanns en till som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Pegasus hette den ju. Just det, Pegasus.
Pegasus använde jag i alla fall.
Ja, den kostade pengar för mig. Eller så var det Idora, nu kommer jag inte ihåg. Mm. Men sen kom ju Microsoft och släppte sin och de hade ju Outlook och sen Outlook Express kom väl där i samma veva. Och Netscape släppte väl någonting i något där också, så att då gick man över till det stället efter ett tag. Så att men som sagt var Idora, det namnade ganska mycket. Men jag jobbade på kontor på den tiden också, så att det var mycket Outlook.
Ja. Mm. Mycket Outlook är det ju idag också tyvärr.
Ja, det är det väl. Så Freja, är någonting, nej, du hade inte använt det.
Nej, ja, det är före min tid.
Ja, där ser man gubbarna och den unga tjejen som men helt olika.
Jag känner igen Outlook Express, det kommer jag ihåg. Jag har många dåliga minnen därifrån. De har tog emot kedjan mig på ett modem. Stod typ 10 minuter för en GIF-bild att komma igenom eller någonting.
Ja, jo, precis. Det är ungefär så. Mycket öppen källkod då. Vi går vidare till den sista nyheten för dagen. Och det är också en öppen källkodsnyhet. Det är nämligen så att Tesla släpper några av sina program för att leva upp då till den öppna källkodslicensen de använder. Tydligen då så använder Tesla öppen källkod i sin mjukvara. Men de lever inte upp till licensen. Normalt då så brukar ju inte Software Freedom Conservancy kommentera när någon inte lever upp till GPL-licensen. Men den här gången gör de tydligen ett undantag för Tesla. Tesla har själv meddelat att de har tagit de första stegen till att leva upp till och släppa sin kod under öppen licens. Under den öppna licensen de använder. Och som ni redan vet så kräver ju GPL att man ger tillbaka till projektet om man använder sig av koden som är under just GPL. Det är då Software Freedom Conservancys jobb att se till att företag som använder licensen lever upp till den. Och det har ju inte Tesla gjort förrän nu. Vad säger vi om det här, Freja?
Jag tycker det är jättebra. Men jag undrar också vilka program och så det är. För det är också intressant, för jag kan tänka mig att de har en del program som de inte har varit helt öppna med. Jag vet att de kör Ubuntu på deras bilar i grunden. Så. Sen är ju den här allt andra då liksom... Det är ju frågan om det är det som är blivit öppen källkod, för i så fall så är det jättehäftigt.
Ja, det kan nog vara Ubuntu där att de har modifierat den på något sätt som de inte gått ut med.
Mm.
Kommentar, Daniel?
Nej. Mer än att det är bra då.
Ja, precis. Det kan man äntligen modifiera sin egen Tesla.
Ja. Vi kanske skulle fråga om vi får provköra den. Jag menar, om det sitter Ubuntu under huven så vill vi gärna köra den en vecka eller två.
Precis. Nu, jag menar, man har ju ändå så många stående i garaget så kan man ju ta en och modda lite. Precis, det var ungefär den reaktionen som jag förväntade mig. Yes, ja, så det är alltså bara jag som har ett par tre Tesla stående i garaget.
Jag tänker på, de har ju någon sån där autopilot också. Tror du det är den som är... öppen källkod, det hade varit intressant.
Frågan är om inte all deras mjukvara är öppen källkodsbaserad ändå på något sätt. Men ja, som de ändå hållit hemligt på något sätt. Ja, jag vet inte.
Ja, men jag tror de har ju varit så mycket i utveckling nu så att de har nog inte kunnat säga att någonting är färdigt och stabilt än liksom.
Nej, precis. Ja, det kan det vara det. Så kan det vara. Ja, Veckans nyhetssvep var detta. Nu ska vi göra någonting som vi inte gjort på ett tag, som vi tyckte att det var dags att göra igen. Vi ska göra nybörjarspecial. Yay!
Yes, äntligen. Eller äntligen, ja. Jag har känt mig som en nybörjare i 2 veckors tid nu.
Ja, berätta för oss.
Suck, hårdvara alltså. Alltså, jag berättade väl förra gången att jag hade försökt att installera Manjaro på massa datorer.
Yes.
Yes, det gjorde jag. Och jag försökte, och jag försökte, och jag försökte. Och sen så laddade jag ner Xubuntu och testade, och då bara gick det. Nästan.
Aha.
Men nästan. Det visade sig att jag hade väl en trasig SSD-hårddisk i en dator, och hade lite minnesproblem med en annan. Och... Men nu är grabbens dator uppe och rullar i alla fall, så han kan spela CS. Det är väl prio på den.
Men vad är det för problem du har haft egentligen då? Förutom då att det har blivit svart?
Ja, allt. Först grabbens dator hade ju problem med minnen. Då har jag inte löst det riktigt än. Men han har i alla fall 8 GB av 16 möjliga. Det är jättekonstigt. Det kan vara någon BIOS-grej också. För att den, när man stänger av datorn så startar den upp automatiskt igen efter 2-3 sekunder. Och det försvann när jag resetta BIOSen.
Okej.
Sen så tog jag min gamla server och installerade Xubuntu på. Sen så stoppade jag in ett grafikkort, för att jag hade ingen VGA-kabel ledig. Och så körde jag in DVI, och då ville inte Xubuntu vara med längre, så att då la jag ner det. Och då gick jag raskt på en gammal mini-ITX-låda som jag hade. Och det var där jag hade den trasiga SSD-disken. Och då bytte jag hårddisk, och då var det väl något glapp i kabeln eller moderkort eller något sånt, så då tröttnar jag på det också.
Ja du, det låter som du har haft riktigt kul alltså.
Ja, eller hur?
Ja.
Men ja, man är väl inte bitter för det, eller är man det?
Ja, är du det?
Men därifrån, det var ju lite därför vi tänkte på det här nybörjarspecial, och som nybörjare så, om man kanske ska köpa en ny dator, så behöver man ju köpa massa hårdvara. Om man bygger ihop den själv vill säga, eller om man kanske köper ett färdigt paket, så kan det ju faktiskt vara bra att kolla vad som sitter i maskinen.
Ja, för det finns ju vissa grejer som inte lirar och sådär jättetrevligt ihop med Linux.
Ja.
En av de stora anledningarna är ju för att hårdvaran är för ny.
Ja.
Det är ju faktiskt den vanligaste orsaken till att du inte får igång Linux på din burk. Du har alldeles för ny hårdvara.
Fast jag tycker de har blivit rätt bra på det nu.
Det har de. De har blivit jättemycket bättre på det. Men fortfarande så ligger de ju inte riktigt i fas med...
Men jag tror som så här också, när vi snackar ny hårdvara, så är det den här nya hårdvaran som man inte riktigt vill köpa, för att väntar man 3 månader så är det halva priset på det nästan.
Ja, precis. Sen är det ju oftast det som har någon typ av proprietär drivrutin som man måste ha installerat för att få det att funka. Typ grafikkort eller vad har vi mer för något som är... Ja, det är ju egentligen speciellt grafikkort, men det kan även vara... Vad är det mer? Diskar och vissa...
Ja, vissa wifi... kort.
Ja, precis. Så att det är väl egentligen bara det man som är de stora grejerna. Grafik och wifi är ju de som oftast har som är så pass nedlåsta på, så att där bör man tänka på vad man stoppar i datorn om man ska bygga den själv.
Och USB-ljudkort ska man vara lite försiktig med också.
Ja.
Ja, det beror jättemycket på det, men det finns garanterat sådana som inte har något stöd överhuvudtaget i Linux.
Ja, det är ju alltid bra att kolla först. Alltså, gör en enkel vanlig googling om vad gäller. Men du har också...
Ja, jag tänkte på det där med ljudkort och det. Jag som sitter och spelar väldigt mycket. Jag har ju faktiskt... ett headset där de från tillverkaren säger att de stöder Linux. Och det funkar klockrent. Så det börjar ju komma lite på den fronten också faktiskt.
Ja, jo, men alltså det är ju samma sak. Den mikrofonen som jag sitter och pratar i, det är också en USB-mikrofon. Den har ju inget office, eller ja, de röda som tillverkar mikrofonen säger ju inte att de har stöd i Linux, men den funkar ju som sagt alldeles utmärkt. Det är utan några som helst handpåläggning, utan det är bara att stoppa i kontakten och så är klart. Mm. Så att ibland så, även om det inte finns, ibland så kan man få testa sig fram lite.
Jag tror att om man vill vara riktigt säker så kan man titta på någon av de här tillverkarna som skeppar till exempel bärbara datorer, färdiginställare med Ubuntu och liknande. För då vet man att de har sett till att hårdvaran stöds 100% av Linux då. Jag tror Dell gör några och gör några, och sen så finns det väl ett par andra mycket mindre också som gör så. Jag har inte så bra koll på det.
Ja, både Dell och Lenovo vet jag väl skeppar färdiga Linux-datorer. Men alltså, det som är lite dumt då när det gäller i alla fall Dell, kan jag, som jag har haft mycket att göra med på deras hemsida och så vidare. För jag, som sagt, jag håller ju fortfarande på att testa deras XPS 13. Som då är, har stöd för Linux rakt upp, men som jag inte har fått in Linux på exempelvis. Det är jättekonstigt. Men det är alltså, går du in på deras hemsida och så söker du efter en dator, så kommer datorerna komma upp oftast med Windows som alternativ. Utan det du får göra, det är ju en liten speciell, om vill du ha en dator förlevererad med Linux, så får du ju faktiskt söka lite speciellt. Du får skriva in antingen att du vill ha Linux eller Ubuntu i sökrutan på Dells hemsida. Först då får du upp de datorerna som levereras förinstallerade med Linux. Söker du exempelvis på Developer Edition så kommer det bara företagsdatorerna upp med det de säljer som, nu är det i och för sig samma dator, men de är ju utan moms och grejer, sådana saker. Det kanske man vill ha när man söker och vill se priset exempelvis. Så att då kommer bara de upp. Och som privatperson så vill man ju ha den privata sidan så att säga. Så att de är lite luriga, eller vad ska man säga? Det ligger lite i skymundan. Jag förstår inte riktigt varför de inte alltså frontar det lite mer, att du kan, alltså när du går in på exempelvis en utav Dells datorer som levereras med Linux, exempelvis XPS 13, varför inte fronta med att du kan välja antingen Windows eller Linux? Det går inte om du går in normalt så att säga, utan det här får du söka det fram till. Så att det är lite lurigt om man inte går till exempelvis som vi var inne och tittade på, du och jag idag, Daniel. X-Station heter de väl, va? Station X.
Station X, ja.
Ja, som enbart säljer Linux-datorer. Och går man in på en sån sida, då hittar man ju alla andra datorerna som de har med Linux och ingenting annat. Men som sagt, de stora leverantörerna, jag tycker de döljer det lite väl mycket.
Ja. Men jag vet, jag och Freja hade ju diskuterat lite hårdvara här innan vi började.
Ja.
Kanske ska ta det. Ska vi ta det helt från helt från grunden?
Vi kan ju säga att det är alltid så att kör du något kort med Intel, då har du nästan alltid stöd för alltihop. Om det är Intels trådlösa och så vidare, då finns det på server. Det finns oftast på alla servrar, så då kan du räkna med att det finns stöd för detta i allt annat med. Men det är när man rör sig bortåt som det kan bli lite jobbigare. Om man byter ut det där Intel grafikkortet mot något helt annat grafikkort.
Ja. Men om vi tänker, om vi låtsas att vi bygger ihop en dator, är det någon av er som har haft problem med ett moderkort någon gång? Och Linux?
Nej.
Nej.
Nej. Är det någon som har haft något problem med en processor då? AMD eller Cyrix eller Intel eller någonting med Linux?
Cyrix? Hur många Cyrix-datorer har du byggt ihop?
En. Det var okej, det var 20 år sedan plus.
Ja, precis. Jag tänkte just det. Cyrix, ja. Jag tror nog inte du kan köpa en konsumentdator i alla fall idag med en Cyrix-processor.
Nej.
Jag vet inte ens vad det är här. Så att det är nog inte så vanligt.
Ja, då var vi där igen. Gubbarna är ute och pratar.
Ja, jo. Nej, det var, min bil blev stulen. Och för den bilen fick jag väl 18 000 eller något sånt. Och då gick Daniel och köpte en Cyrix-processor på 133 megahertz.
Oj.
Med en Bigfoot-disk i.
Oj, ja.
Och jag kommer ihåg att den blev det faktiskt vad blev det? Windows 95 tror jag det var. Och det enda jag gjorde på den datorn, det var att spela NetHack. Och jag fick skäll av min kompis för att, ja, hur kunde man köpa en så pass dyr dator och bara spela NetHack?
Ja, egentligen så borde du få skäll för det. Eller så här, det var rätt att du fick skäll för det. Alltså Cyrix-processorer, det var ju 133 MHz sa du.
Ja.
Ja. Ja, det var ju the shit.
Och det var liksom där pengarna gick åt. Det var 133 megahertz, det var väl några megabyte RAM i en Bigfoot-disk på x antal megabyte, jag vet inte.
Ja.
En floppy-disk, en skärm. Det var liksom 18 000 spänn.
Ja, jag förstår dig. Jag menar, det var ju ändå en Cyrix-process, och det var fina grejer.
Men det är ingen som haft något problem med AMD eller Intel i alla fall. De funkar ju som de ska.
Ja, du hade väl haft lite problem, Freja, med rysen, eller hur var det?
Ja, men det är ju när man gör saker som de flesta inte gör. Att köra GPU pass-through i virtuella maskiner, så att man ger virtuella maskiner olika hårdvaror i datorn. Jag har inte haft några problem med just Ryzen, för jag har inte Ryzen, men jag brukar inte ha problem med det med AMDs hårdvara. Det brukar alltid vara tillgängligt i hårdvaran liksom. Problemet är oftast mjukvaran istället, att det inte finns tillräckligt med stöd och uppdateringar och liknande i kärnan och sådär. När det kommer till moderkort, då har jag nog mest haft problem med ARM och liknande. Att det är någon ny grej där som inte stöds i Linux helt och hållet.
Ja, där brukar det ju bli lite problem.
Ett tag så liksom. Eller det brukar bli lite krångligt så, till exempel att nu är det inte krångligt att installera ett system på en Raspberry Pi, men det är ändå att du ska ha Raspbian, som är liksom modifierat Debian, men att installera vanliga Debian ger inte fullt stöd. Det är sådana små detaljer där som det är inget krångel så, men om vi inte hade haft Raspbian, då hade det varit krångligt.
Men jag måste tänka tillbaka, eller tänka tillbaka. Jag tänker på när du sa som så här att ja, det är ingenting normala användare gör. Jag kan ju säga så, sen jag började använda Linux, då har man ju fått tillbaka den här upptäckarglöden. Man dras ju ner i ett träsk där man bara vill upptäcka mer grejer. Alltså Windows, då satt man ju där i sin bubbla och svor över blue screens och väntade till nästa operativsystem skulle komma.
Så jag menar, alltså jag förstår precis vad du pratar om just nu. Jag har ju den här XPS 13-datorn med Windows på som jag provar fortfarande. Ska vi säga då. alltså, sätter jag mig vid den och inte vet exakt vad jag ska göra, då sitter jag och gör ingenting, för jag vet inte vad jag ska göra. Jag sitter och stirrar på skärmen tills den slocknar ungefär och ja, vad ska jag göra nu? Sätter jag mig vid då, tar fram min Linux-burk, så kan jag direkt börja göra någonting, för att då helt plötsligt så jag kan göra det, jag kan göra det. Varför gör jag inte det? Varför gör jag inte det? Alltså det blir ju ja, det där med upptäckarglädjen och kreativiteten som infaller så fort jag öppnar en Linux-burk. Det, ja. Jag förstår, ja.
För blir man lite wild and crazy på en Windows-maskin, då, då körde man igång Defrag och så gick man och drack kaffe.
Ja.
Det var det roligaste. Så när man körde Defrag en gång, sen direkt efter körde man en gång till och då gick det så snabbt liksom. Mm.
Hur många gånger har man inte sett och kollat på de där röda, vita, gröna, gula plupparna? Men
ja,
just det, nu.
Ja, man kunde inte använda datorn heller, för nej, då var den tvungen, då började den och lagra grejer den inte skulle, och då tog det ju längre tid.
Vi måste göra ett nostalgiavsnitt, tror jag.
Ja, jag tror också det. Det men, låter annars så.
Men de grejerna som man kommer till sen, jag tänker på grafikkortet, där finns det ju liksom, där är det ju två läger idag. Det är ju AMD man kör, eller också kör man Nvidia. Och jag vet
tre ju, vill jag ju säga faktiskt.
Ja.
Du har ju Intels grafik också.
Ja, ja, men nu är jag gamer. Då finns det två läger.
Ja, då finns det två.
Det är ju som så här. Intel. Jag tror aldrig jag har träffat på ett Intel-kort eller Intel-grafikkrets som inte funkar. De funkar ju superbra.
Jag är faktiskt beredd att säga att de funkar, Intel funkar ännu bättre i Linux än vad man gör i något annat operativsystem.
Ja, där är vi helt eniga. Men
ja, jag får väl hänga på då.
Ja, det är bra. Det är inte ofta det händer.
Nej.
Du får lägga in en sån här applåd i bakgrunden nu.
Ja, okay, jag ska se om jag hittar någon. Annars, ja, vi får se vad det blir.
Ja, annars kan du hitta sidospår igen. Du har ju, vad heter de? BBC har väl släppt massa ljudarkiv man får använda nu.
Har de det?
Ja, BBC Sound Effects. De har släppt jättemycket ljudeffekter som man kan ladda ner. Det är 16 000 ljudeffekter och det är allt ifrån vad heter det, two-stroke, alltså motorer och allt.
Kan det vara BBC Sound Effects Library till och med?
Nej, det är nog inte jag. Men du, nu gled vi ifrån här.
Nej,
här
är ja, det. Precis.
Det är värmen. Jo, grafikkort. Jag kör ju Nvidia och jag vet ju att Freja kör ju AMD, eller hur?
Ja.
Men Freja har mer fritid än vad jag har. Därför kör hon av med det, eller?
Nej, det är inte riktigt så.
Jag kan berätta hur jag gör när jag installerar ett operativsystem eller Linux och installerar mina drivrutiner. Nu körde jag Xubuntu på grabbens dator som innehåller ett Nvidia 660 Ti. Och vid installationen då kryssar jag i att jag har internet och att jag vill använda tredjeparts drivrutiner. Och jag tror det nästan var klart där, utan man får, när man har installerat klart så får man gå in på inställningar och gå till övriga eller ytterligare drivrutiner, och så får man välja och kryssa i. Det finns två olika drivrutiner där att välja på, eller tre. Och då får man välja någon stängd drivrutin och säga den här vill jag använda. Och så väljer man den och startar om och sen är det klart. Hur gör du, Freja? Det var inte lika lätt för dig, hörde jag.
Nej, men jag är yrkesskadad, så det är ju därför det blir krångligt när jag gör någonting som ska vara lätt. För jag installerade nya Ubuntu LTS igår. Och då hade jag den ISO-filen för serverversionen liggandes. Så då körde jag igång den, för jag tänkte det är ju samma sak i grunden. Det är ju bara att jag lägger på det grafiska och sånt sen då. Och jag hade lite problem. Även om jag följde de officiella guiderna, du vet vad man ska skriva i terminalen, Om det har varit en nybörjare som gjorde det så hade de nog bara kört fast, för manualen på deras hemsida stämmer inte överens med hur det var igår i alla fall. För det blev konflikter och sånt, så man var tvungen att köra en del andra flaggor för att komma runt dem. Och jag vet ju inte om detta beror på att jag tog just serverversioner. Kanske är någonting extra där som fattas som gör det här. Men det gick ju till slut med en del flaggor där i till apt-get och liknande. Men det var ändå så här, det kändes som att nej, AMD som grafikkort på en för en ny användare. Det känns inte som det säkraste kortet för att köra liksom. Så jag hade nog faktiskt valt Nvidia om jag var ny.
Ja, faktiskt.
Sen är det ju det att anledningen jag kör om det beror ju på att jag kör det här med en GPU pass-through, och då funkar det väldigt bra med AMD, för de har inga problem med att man gör så. Nvidia däremot, de har ju två typer av grafikkort. Ena är riktade till konsumenter och ena till servrar. Det är ju quadrokorten då som är riktade till servrar och beräkningar och sånt här. Och med de korten är det inga problem, för de är till för att man ska kunna köra och ge ett sånt till en virtuell maskin och sånt här. Men de vill inte att man ska göra det med deras vanliga konsumentgrafikkort. Så ibland så säger deras drivrutiner till, nej, du är i en virtuell maskin så jag kommer inte installera mig själv. Och det kan vara lite jobbigt, och då får man göra lite tricks för att gå runt där. Så det är ju mest därför jag inte kör Nvidia.
Ja. Det är ju det, faktum är att AMD har ju ibland väldigt prisvärda grafikkort. Man får väldigt mycket för pengarna. Men det är ju snäppet krångligare att installera dem, tycker jag.
Ja, och sen är det alltid det här, så fort det kommer ett grafikkort till ett nytt grafikkort från AMD släpps, så är det ju, då är det ju nästan kört så här i några månader innan det funkar bra på Linux liksom.
Ja. Sen är det tyvärr faktiskt att grafikkorten är ju nästan det som är dyrast på hela datorn idag. Men ja, jag vet inte, jag slår ett slag för Nvidia i alla fall. För enkelhetens skull.
Ja, för enkelhetens skull så håller jag med.
Ja.
Skulle vilja säga, för när det kommer till öppenhet däremot, så har ju om det varit lite bättre, men det är marginellt bara.
Ja. Ja, vi får hoppas de bättrar sig båda två faktiskt, för det skulle ju förenkla allting mycket, mycket lättare.
Vi kan ju säga det att om man inte bryr sig om spel, då är det ju Intel som är bäst. Men om du har ett Nvidia-grafikkort eller om det är grafikkort och du inte bryr dig om spel, då funkar åtminstone vad jag har upplevt, då funkar AMDs kort mycket bättre. Och det är för de har ju släppt deras, jag vet inte om det är dokumentation och liknande. Den är ju helt öppen, så att man kan ju ha 3D-grafik utan problem med AMDs öppna drivrutiner. Men den är ju inte så snabb, är den ju inte. Medan med Nvidias öppna drivrutin, det är ju inte deras, utan den är reverse engineerad och allt möjligt. Och den funkar ju bra, vad jag har upplevt de få gånger jag har använt den.
Ja.
Men det är ju det att det är det här med att styra fläktar och temperatur och sånt där. Det får man nog glömma liksom med den drivrutinen. Men ja.
Ja, och det är värt att tänka på också. Köper man en bärbar dator så finns det ju faktiskt bärbara datorer som har två grafikkort i sig som man kan skifta emellan.
Ja, just det.
Och jag tycker det är fortfarande att kör man inte spel ska man nog välja en dator med bara ett grafikkort i.
Ja.
För Linux har ju det här Bumblebee och lite sånt där, så den ska kunna skifta emellan. Men det är väl ingenting jag tycker är speciellt bra. Så jag skulle, det beror ju på, vill man spela lite och köpa en bärbar dator med Nvidia och ett Intel-kort i till exempel, ska skifta däremellan, då är det ju lite mer bök för att få det att funka om de inte har fixat till det. Men, det var bara en liten sidnot. Vad har vi mer som är jobbigt på hårdvara och Linux då?
Sådana här nya hårddiskar. Jag är inte helt säker på om det är M2-diskarna, men hårddiskar i alla fall som är på PCI Express. Jag har inte hört så mycket bra från dem. De går ju att använda. För det mesta överhört, men när det kommer till att installera hela systemen där, alltså bootpartitioner och allting sånt där, då har jag inte hört mycket positivt där.
Det är ju det jag har haft problem med den här Expressen som jag har lånat. Att jag inte hittar disken i Linux överhuvudtaget. För att det är ju en sån PCI Express-disk. Troligtvis så är det det som är orsaken till det.
Men egentligen, jag tänker PCI Express-diskarna, är inte de lite, vad ska man säga, det är liksom kaka på kaka. De gör inte så mycket nytta längre.
Jag vet faktiskt inte. Jag känner du
De är
inte
ju
till det här
snabba.
innan.
Det är väl det som är nyttan, att de är jättesnabba. Det är väl mest som man ska vara uppmärksam om man köper en ny dator, för det brukar oftast vara det man vill ha. Sådana här M2-diskar och liknande, för att det är det nya och det är snabbt och så slipper du kabeln liksom.
Ja, fast M2-disken, den har väl en egen buss eller går den på PCI Express-bussen?
Nej, den har nog en egen sån. Den påminner väl väldigt mycket om PCI Express, för det är väl en parallell anslutning tror jag.
Ja, för just
Istället
de
för
här
SATA som
PCI
är seriell.
Express-diskarna, de är ju väldigt dyra också.
Ja, det är
Men det skulle vara roligt att ha en, men som
så
sagt,
roligt. Så roligt är det inte.
nej, alltså då köper jag hellre en M2-disk eller något sånt istället.
Jag har ju löst, jag har ju SSD-diskar i en stor array, så att jag kommer upp i de hastigheterna ändå, så att det är ingen
Ja, så
brådska att
kan
ersätta
man
det.
också lösa det.
Ja, det är ju det som
Men,
är
ja.
lite bra med, det är ju bra med Linux, för där kan du göra lite sådana här speciella saker. Det är lite jobbigare i Windows att göra det.
Ja, precis. Tiden rinner ifrån oss. Vi kanske får sätta ett stopp här för dagen.
Får jag komma med ett jättebra tips först?
Självklart.
För jag vet ju det att när man väl har installerat operativsystemet, bara allting funkar och allting är frid och fröjd. Sen kommer man ju på att man ska skriva ut ett papper. Och då har man ju en skrivare. Då finns det faktiskt en sida som heter openprinting.org där man kan ta fram olika skrivare och modeller och sånt och kolla om de funkar med Linux. Och då brukar det stå om de funkar liksom helt eller delvis. Och det gäller ju även skannerfunktioner och sånt i den också. Den kan vara väldigt vettig att kolla på också om man ska köpa en ny skrivare så att man får en som funkar jättebra till Linux. Oavsett om
Ja.
man använder hlip eller caps eller något sånt.
En skrivare i min datortid har jag haft problem med. Det var en gammal OK-skrivare. Den krävde nämligen, enda sättet man kunde få den att skriva ut överhuvudtaget, det var genom Windows, för den krävde en speciell mjukvara för att överhuvudtaget starta.
Ja.
Så att det gick inte ens med drivrutiner i Windows, utan den bara den här speciella mjukvaran man var tvungen att gå igenom. Annars kunde man inte varken se eller använda den här skrivaren överhuvudtaget. Och den gick ju då på, det är ju så länge sedan, så den gick ju på den här skrivarporten, vad är den nu, vad heter den nu då? Just det.
LP.
Ja, precis. Så att det är riktigt gamla grejer. Men när jag köper skrivare så köper jag alltid välkända varumärken. Oftast HP, men även Canon. För att de till 99% så funkar de alltid under Linux, oavsett vilken skrivare du köper. Så att det är väl också ett bra tips när det kommer till den biten, att inte köpa skrivare och skannrar med som är billiga bara för att de är billiga, utan faktiskt välja någonting välkänt. Lexmark är ju väldigt bra på det här också. Finns de kvar förresten? De har inte en Lexmark-skrivare på, vet inte hur länge.
Ja, jag har faktiskt haft lite problem med min skrivare. Jag har en HP, men det är en sån här scannerhistoria och...
Ja, men det har jag med. Jag har en sån, är det en Officejet eller Foto... Vad heter det? Fotojet eller vad heter de?
Ja, jag har
Fotosmart.
Det är lite bråkig.
Okej, ja.
Men det är så man lär sig.
Precis.
Men det kan ju vara skönt som vad ska man säga, färsking inom Linux-världen och slippa hålla på med skrivare, för att en bråkig skrivare i ett, om man kommer från Windows, är ju jobbigt i Windows också att hålla på med. Ja, där håller man ju på att bråka väldigt mycket med drivrutiner, och kommer man över till Linux-världen sen, så skulle jag vilja säga att när man väl har förstått hur det funkar, så är allting guld och gröna skogar. Men du måste ju fortfarande komma ihåg lite mer protokoll. Du har CAPS, du har ju HLIP eller HP-LIP och ja, lite olika sätt. Och där är det faktiskt en djungel i början. Det är en lite högre inkörsport.
Jo, men ofta så funkar det. När det väl fått igång det där, så funkar det ju oftast klockrent hela tiden efter det. Så att om man väl kommer på det där lilla, vad det är man nu behöver, så funkar det sen.
Antingen funkar det eller så funkar det inte i Linux.
Ja, det är väl ganska... Jag tycker att det avslutar det här ämnet ganska bra. Antingen så funkar det eller så funkar det inte i Linux.
Ja.
Så att jag tycker vi sätter punkt där, och så går vi vidare till våra två sista punkter. Snabbt och lätt här. Jag tänker faktiskt tipsa om samma grej. Om ingen annan har något tips?
Nej.
Nej. Då tänker jag tipsa om samma grej som jag gör i en annan podd, om man lyssnar på den, Android-podden. Det är nämligen så, med tanke på att GDPR och att läs senare tjänsten Instapaper har blivit blockerade för oss i Europa, vill jag tipsa om tjänsten och appen Wallabag. Det är en läs senare tjänst som du kan ha på din egen server. Jag har skrivit ett inlägg på det här på vardagsteknik.nu. Det ligger lite längre ner, för att det inte är ett färskt inlägg. Så att antingen så går man till vardagsteknik.nu och så söker man, eller så bläddrar man till man kommer till Wallabag, eller så går man och följer länken som finns i våra show notes. Så kan man läsa mer om Wallabag. Det är någonting jag använder själv faktiskt flitigt. Och när man är inne på tips och grejer, så ska jag även tala om att jag hittade BBC Sound Effects biblioteket. Och även där ligger det en länk i show notes. Så att det är bara att gå vidare. Och de har massa trevliga 16 000 olika ljudklipp. Står det på sidan att de har, som man kan använda fritt. Då var det klart, veckans app och veckans tips. Då är det dags för våran evenemangskalender, och den är fullsmockad med skit, tänkte jag säga, men det var inte så jag menade. Det har fyllts på med grejer som man kan göra stort sett under hela sommaren. Och jag börjar med GDG Android Summer Meeting 2018. Det här går av hos Truecaller på Kungsgatan 15 i Stockholm. Det är då ett Android Summer Meeting. Dörrarna öppnar klockan 18.00. Det kommer vara lite developer och performance. Och det jag vet inte riktigt vad. Jag ska gå in och kolla mer vad det handlar lite om. Sådär. Ska vi se här. Det är väl lite snack om Android helt enkelt. Någon som heter Ivan Dimoski, a.k.a. Medo, som är då en mjukvaruingenjör med 6 år inom Android-utvecklingen. Han har flyttat till Sverige från Makedonien. Han kommer att prata lite om Android och Truecaller framförallt, för att det är ju de som håller i det. Vad har vi mer? Vi har i Stockholm också Stockholm PostgreSQL User Group Meetup nummer 2 2018. Det är på Notullsgatan i Sibirien, tänkte jag. Står det här, men det stämmer nog inte. Vasastan. Det är, ska vi se, och det är då mellan 17.30 och 21.00 den 7 juni. Jag kom på att jag glömde tala om när det andra var. Det är den 13 juni mellan 17 och 21 var Android-mötet. Och det här är då 7 juni, 17.30 till 21. Vi har den, ska vi se, vad har vi här? Den 26 maj. Det är igår, så att det tänker vi inte ta upp längre, för att det är redan för sent. Vi har FOSS GBK med nyckelsignering. Det är den 30 maj mellan 17 och 8 på kvällen. Det är på Luxoft Sweden AB på Österhamngatan 16 i Nordstan. Jag har fått mail om det här, men jag kan själv inte gå, så att tyvärr så kommer jag inte vara där. 27 ska vi se här. Vi går till den 31. Det här var som sagt var den 13 maj mellan 17 och 20. Den 31 så är det Red Hat. Vad stod det? Sommarfest. Det är på Red Bridge, Brogatan i Stockholm. Mellan 16.00 den 31 maj och 19.00 den 1 juni så kommer då Red Hat ha en sommarfest. De kommer ju att prata lite då, och så kommer de ha en vegetarisk buffé, står det här. Man får gå vidare i våran evenemangskalender om man vill läsa mer om dessa evenemangen, helt enkelt. Men som sagt var, det finns en hel del nya evenemang att gå på om man är intresserad. Och de finns då i vårat forum, som det finns då som huserar på forum.vardagsteknik.nu, och under Linuxpoddens forum så finns det då evenemangskalendern. Och för den som är lat så finns det en full länk i våra show notes. Det var veckans avsnitt, om ingen annan har något annat att tillägga.
Jag har en sak. Och ja, Freja med. Jag ska... Freja, kör du. Ja.
Damerna först.
Jag tror jag ska gå på den här FOSS-GBG. De ska båda ha nyckelsignering, och sen ska de ha lite en talk med Android i bilen.
Ja, just det. Det stämmer det. Det hade du rätt i. Det glömde jag ju säga. Det har de ju. Fasen,
de hade lite mer, men jag minns inte vad det var.
Nej, men det har du rätt i. Android Lightning Talks står det någonting här. Luxor står... jag ska faktiskt kolla. Jag är väldigt osäker. Jag har för mig att jag har i upptagen om jag ska kolla om inte jag kan gå där. Man får skaffa biljetter på Everbrite, står det också. Så att först i kvarn måste jag ta en kik på. Ja, så fort vi är färdiga. Ja, det var Daniel hade något också, va?
Mm. Jag hade tänkt lite på det här med respons och snabbhet. Mm. Frugan var på radio här i fredags.
Ja, just det.
Och, ja, precis. Och de började ju sända det programmet 8.08. Och 8.11, då undrar Freddan om det är frugan på radio. Han var så snabb så jag hade inte ens själv hunnit lyssna på det eller satt på radion.
Vad var det hon pratade om då?
Om vardagsmotion och cykling. För Hanna, hon cyklar till Engelska skolan som hon går i.
Okej. Mm. Det säger ju inte oss. Det kanske är liksom upp på cykeln och så trampa ett tramp och så hon framme sen. Eller?
Nej, det är 20 minuter i alla fall.
Jaha, okej. Okay, ja.
Men det finns ju väldigt många som åker bara buss och bara blir skjutsad och sånt.
Ja, precis. Jo, det gör det. Ja, så du har en kändis i familjen alltså?
Ja, nu är vi ju två. Jag är ju Linuxpodden.
Ja, precis. Ja. Nej, och jag vet ju det att du hade ju bett henne att nämna Linuxpodden minst tre gånger, men hon sa inte ett ljud om oss.
Nej.
Nej, det är dåligt.
Naja, det blir mindre glass på helgen.
Ja, det är bra.
Nej, men det som var plats. Roligt, det var ju den här snabba responsen, att det var liksom folk bland våra lyssnare som lyssnar på vanlig radio och liksom har snappat upp saker och ting. Ja, det tyckte jag var grymt bra jobbat.
Ja, faktiskt. Eloge till er, våra lyssnare. Faktiskt, måste jag säga. Är vi klara nu då?
Nu är vi klara.
Ja, det är för jag är jättehungrig.
Ja, vad bra. Då kan vem... Ni får slåss om saken.
Freja. Podden är licensierad under Creative Commons, delar lika 4. Du är för att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Är det den som vill kan skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Snyggt. Nu ska gubben gå och sova. God natt! Hej då!
Hej då!
Hej då!